till det som Urban sa om varför man bör tillhöra en församling, så vill jag också tillägga att kanske det viktigaste svaret är det för att Gud vill det. Det är Guds tanke, den lokala församlingen är Guds tanke. Och församlingen är en kropp där vi utgör medlemmar, lemmar. Och om man inte finns med i kroppen så kan man alltså inte som Gud vill vara med och betjäna varandra. Sen finns jättemycket mer att säga, men jag säger detta för att tillhöra en församling. Och den här församlingen, det gör man på grund av sin tro på Kristus. Och så delar man med andra den tron och så ställer man upp på den här visionen. Vill vi, om du skulle komma hit, att Gud blir känd, älskad och ärad i och genom församlingen. Det är ett jobb som vi har antagit mitt här i Göteborg och vill försöka förverkliga här i de här stadsdelarna. Vi tror också att Nya Testamentet undervisar om dopet som bland annat ett sätt att bekänna denna sin tro. Sen är det mycket mer till det, men den 4 april siktar vi på dopförrättning här i kyrkan. Om du inte döpt, om du har gått och tänkt på detta, tala med någon av oss pastorer. Det vore väl väldigt roligt om du skulle kunna vara med den 4 april. Låt oss bedja en gång. Käre gode Gud, tack för nåden i Jesus Kristus. Tack för att du gått upp en sådan sol över en mörk mänsklighet. En sol som säger, Gud älskar syndare. Gud vill nåd och försoning. Gud vill att vi blir hans barn. Hjälp mig med mina fattiga ord att idag få nåd att beskriva någonting om den nåden på ett sådant sätt att den som fortfarande är en främling för den inget hellre vill än att ta emot nåden i Kristus. Amen. I några tillfällen i livet så har jag sökt ledigförklarade tjänster. Inte pastortjänster, utan det har varit utifrån min tidigare yrkesroll. Och då har det hjälpt för mig, liksom för alla andra som du vet, om du har sökt jobb, vilket du säkert har gjort någon gång, att man ska bifoga till sina ansökningshandlingar en så kallad meritförteckning. Och med den försöka framstå i så god dager som möjligt inför sin arbetsgivare. Man ska räkna upp alla studier man har genomgått, examina. Man ska tala om vilka arbetsplatser och anställningar man har haft och förhoppningsvis också rekommendationer från tidiga arbetsgivare och så vidare och så vidare. Och allt detta för att ligga så bra till som möjligt förstås och försöka få den tjänsten som man nu vill få. Vid några tillfällen så har jag fått de tjänster jag har sökt. Men vid andra tillfällen så har jag kommit tillbaka ett A4-kuvert med hela packen av ansökningshandlingar. Och ett litet brev där det står, tack för visat intresse. Tjänsten har nu tillsatts av en annan sökande. Med andra ord, någon som var bättre meriterad än dig. Men tack i alla fall för att du ville söka. Ja, man känner sig uppskattad, eller hur? Det är inte så lätt på dagens arbetsmarknad. Verkligen inte. Jag bara slog upp lite grann. Ni vet, det finns en bilaga till Göteborgs-Posten som heter Jobb, eller vad den heter. För att bli ekonomichef vill man här, för det står ju alltid, vi tror att du kan eller ska kunna det här. Och vi tror att du är och allt det här, va? Vi tror att du är en stark personlighet med stort driv och kan motivera din omgivning. Vi tror att du är systematisk och analytisk med en god överblick, helikoptersyn. Vi tror att du kan hantera pressande situationer och deadlines. Du är trevlig, energisk, flexibel och pålitlig. Och det var bara en del av annonsen. Man är matt när man bara läser och tänker, hjälp, jag skulle aldrig platsa. Och jag är så glad att idag få tala om en helt annan meritlista. Det du inte har ett dugg att bidra med behöver inte ha det. I texten från Lukas 18 så tycks ju utgången ha blivit helt motsatt mot vad man mänskligt sett skulle förvänta sig om det skulle överföras till marknadstermer och ansökningstermer. Farisén som vi läste om kunde redovisa en imponerande meritlista. Han var imponerad av sig själv till och med. Men han blev diskvalificerad. Tullindrivaren däremot hade ingenting att komma med. Tvärtom, han bara kände att allt hade misslyckats i hans liv. Kanske särskilt på det arbetsmoraliska området. Han hade fuskat till sig en hel del pengar på felaktiga sätt. Och därför så står han där medveten om sin synd och sin skuld. Och han vädjar: Gud, förbarma dig över mig. Förbarma dig över mig. Och så säger Jesus nästan triumferande: han gick hem mer rättfärdig än den andra. Hur kan det vara så? Är Gud orättvis? Nej, inte alls. Men i Guds rike gäller inga mänskliga meritförteckningar överhuvudtaget. Den som kommer in i Guds rike och blir upphöjd till ett Guds barn blir det aldrig på egna kvalifikationer, utan endast på grund av en annans förtjänster, nämligen på grund av Jesu förtjänster och på grund av vad Jesus har gjort. Idag ska vi betrakta en av Gamla testamentets främsta illustrationer, tycker jag, på Guds nåd och barmhärtighet. Och det handlar om en helt okänd person som nu trädde fram på scenen. Det handlar om en person som genom Davids ingripande på ett fantastiskt sätt liksom får stå modell för hur Gud tar sig an sådana som dig och mig, som ingenting har att kvalificera sig med inför Gud. Lyssna ska du få höra. Det handlar om David. Vi håller på att prata om Davids liv här i gudstjänsterna. Det är från första och andra Samuelsboken. Vi ska idag landa i andra Samuelsboken 9. Och Davids egen unga livshistoria var i sig själv ett talande vittnesbörd om att Gud är nådig och barmhärtig. Titta vad han har gjort med mig. Jag var bara en enkel herdepojk. Och han tog mig ifrån Betlehemsängarna och han lät mig bli smord till kung. Och vägen låg öppen till Israels tron. Och genom sin musikaliska begåvning så kom han att bli anställd som musikterapeut vid Sauls hov för att lindra Sauls svåra ångest. Och när jätten Goliat uppträdde och talade nedlåtande om Israels Gud, så blev denne David så uppfylld av helig vrede att han med sin enkla stenslunga, med Guds hjälp förstås, lyckades fälla den skräckinjagande jätten. Gud var med denne unge man. Och respekten för David växte och han fick ansvar som härförare för Sauls här. Och han fortsatte samtidigt sin tjänst som musikterapeut. För Saul mådde inte bra. Och då var Saul hade en son som hette Jonatan. Han hade många andra söner också. Men Jonatan var troligen jämnårig med David. Och de här två unga männen, de blev mycket fästa vid varandra. Och det uppstod en mycket djup och fin vänskap mellan dem. En vänskap som skulle komma att sättas på mycket hårda prov. För Jonatan insåg att Gud hade lämnat hans egen far eftersom han var rebellisk mot Gud. Och att nu Guds välbehag istället vilade över David. Och att det var David som skulle bli kung i Sauls ställe. Och när Saul såg att David hade större framgång än honom här själv ute på slagfälten till exempel, så upptändes han av avund mot David. Och när David satt där och spelade på sin harpa en dag, så svingar Saul sitt spjut mot honom för att nagla honom fast i väggen. Den unge David lyckas parera och spjutet träffar rakt in i väggen. Saul springer efter spjutet, rycker ut det och försöker en andra gång att träffa David. Och David inser att nu är det allvar. Det här var faktiskt tredje gången det hände. Och han flyr från hovet och han flyr från Jerusalem ut i ödemarken, ut i de ödsliga bergstrakterna. Och Saul med sin här förföljer den unge herdepojke. Och åren går, år då David skriver många av sina psalmer där han uttrycker sin övergivenhet och förtvivlan. Och i det här läget så kommer Jonatan honom till hjälp. och styrker hans mor och säger: jag tror på dig. Och då, och Jonathan i egenskap av Sauls son kände naturligtvis till den strategi som hans pappa hade lagt upp för att komma åt David. Och han sprang liksom bakvägen och informerade David så David kunde sätta sig i tryggt förvar. Men när de en gång träffades på ett hemligt ställe så slöt de ett vänskapsförbund med varandra. Där David lovade att visa barmhärtighet mot Jonathans släkt när han väl kom till makten. De skildes under tårar och Jonathan sa till David: farväl, vi båda har svurit varandra en ed i Herren. Och Herren ska vaka över det här förbundet mellan dig och mig och mellan våra efterkommande för all framtid. Och under ett par år så fortsatte Saul sin jakt på David. Samtidigt så förde han också krig mot filisterna. Och som ni vet, som vi talade om förra gången, så gick det så illa att både Jonathan och Saul dödades i striden. Och David tecknade sin klagovisa. Och nu började istället kampen mellan Davids ett och Sauls ett, de som var kvar av Sauls hus. Och det var ett långvarigt utdraget krig som pågick i över 7 år. Ställningarna för Davids hus stärktes medan Sauls hus och släkt blev svagare och svagare. Och till slut står David som ensam segrare och Sauls ett är krossad. Och David utropas till kung över hela Israel. Han ensam hade makten. Nu skulle han alltså kunna göra en av två saker. Det vanligaste om en härskare kom till makten på den tiden var att han krossade och utrotade, eliminerade allt tidigare motstånd. Eller han skulle kunna visa barmhärtighet mot eventuella efterlevande av fiendens hus. Hur agerar David? Andra Samuelsboken 9, vers 1. Han säger så här: finns det någon kvar av Sauls familj som jag skulle kunna visa barmhärtighet för Jonathans skull? Så David ville tvärt emot antikens härskare visa barmhärtighet därför att han själv hade fått så mycket barmhärtighet från Gud. Och naturligtvis hade han också, nu när han hade fått fred och ro liksom i landet, börjat tänka tillbaka på förbundet med Jonathan och vad han skulle göra med löftena som hade gett sin döde vän. Så finns det någon kvar, säger han. Lägg märke till, han säger inte någon som är kvalificerad, utan han säger någon, vem som helst. Bara det finns någon kvar så vill jag visa barmhärtighet villkorslöst. Så är det också med Guds nåd. Annars skulle den inte gälla alla om den inte vore villkorslös. För så fort du har det minsta lilla krav uppställt så är det alltid någon som inte platsar, som inte klarar ens det lilla kravet. Men det finns ingen kvalhöjd inför Guds barmhärtighet. Det finns inte ens någon ribba alls. Det är bara att gå rakt igenom höjduppställningen och säga: finns ingen ribba. Du kan helt glömma det där med egen meritförteckning, för den gäller inte här. Finns det någon som jag kan få visa barmhärtighet mot för Jonathans skull, säger David. Alltså för någon annans skull. Den barmhärtighet som David vill visa vilar inte på personen som ska, alltså inte utifrån den personens förtjänster som ska få barmhärtighet, utan på grund av vad Jonathan, vem han var och vad han hade gjort och det förbund som de hade slutit. Ja, i Davids kabinett eller rådgivargrupp så var det ingen som riktigt visste, finns det någon kvar efter Sauls hus? Har inte alla strukit i med i kriget? Men de kom i alla fall på att det finns en trotjänare kvar till Saul. Han heter Siba. Och David kallar genast Siba till hovet och frågar honom. Nästan lite ängsligt verkade det som. Han säger, finns det ingen enda kvar av Sauls familj så att jag kan vara barmhärtig mot honom liksom Gud är barmhärtig. Och David väntar otåligt på Sibas svar, för han ser att Siba tvekar lite grann innan han får ur sig det som han nu säger. För Siba tycker nog inte att det är ett så väldigt lyckat svar. Men okej, det finns ju faktiskt en kvar. Ja, säger han, det finns en kvar, en son till Jonathan, som fortfarande lever alltså. Men, och så tycks han tveka lite grann. Men så säger han, men han är ju lam i båda fötterna. Det vill säga, han är gravt handikappad. Om han kan gå så går han väldigt dåligt. Det är nästan som om Siba skulle mena att jo, visst, här finns ju en. Men honom kan du ju inte ha någon nytta av, David. Han lider av ett svårt handikapp. Det var nämligen så, för att gå tillbaka lite grann i historien, att när Jonathan och Saul dog på slagfältet och budet når hemmet, så var denne son till Jonathan Mefiboset bara 5 år. Och hans barnsköterska blev så rädd, liksom alla andra i familjen förstås. Och hon tar honom ut ur sängen eller var han nu fanns, och hon springer med honom iväg från hemmet, i flykt, bort ifrån det som nu var Davids här, som hon trodde skulle komma också över deras hem. Och när hon springer där i skogen så tappar hon lille Mefiboset så illa, hon kanske till och med faller över honom, att båda fötterna blir så allvarligt skadade att han aldrig mera riktigt kan gå under hela sitt liv. Mefiboset, en krympling. Nu var han vuxen. Och när David hör det här om Mefiboset, att han finns, att han lever, så är det precis som man inte skulle höra den senare delen av Sibas svar. Han går ju bara på kryckor eller sitter på en åsna, för han kan inte gå själv. Utan David säger inte liksom, aj aj, det var ju synd, fanns det ingen annan. Utan istället säger han med stor iver i rösten, var finns han? Det är liksom, det vaknar ett hopp hos David. Finns det verkligen någon kvar? Oj, vad underbart. Var är han någonstans? Och för David spelade liksom ingen roll i vilket skick denne son till Jonathan befann sig. Han var bara inte intresserad av det. Han var bara intresserad av att få visa barmhärtighet. Och på samma sätt är det med Gud. För honom betyder det ingenting i vilket fysiskt eller psykiskt tillstånd du just nu befinner dig, eller i vilka sociala omständigheter du befinner dig. Han frågar bara, var är du någonstans? Var är du? Och Siba vet ju att Mefiboset har gömt sig i Makirs hus i Lodibar. Och han informerar David om detta. Och Lodibar, om du ser Palestinas karta framför dig, ifrån Jerusalem beräknat, så låg det österut på andra sidan Jordanfloden, i en ödsligt trakt. Och tydligen hade denna Jonathans son gömt sig undan David och den nya regimen och tagit sin tillflykt till Lodibar, där han nu var inneboende hos en som heter Makir, på betryggande avstånd ifrån Jerusalem och det som han uppfattade som sin fars och sin farfars fiende. Men David, han ger omedelbart befallning till några av sina soldater, hämta hit honom, och de får bege sig till Lodibar. Och de knackar på dörren till Makirs hus, och Makir öppnar. Och där står några av Davids soldater och frågar, finns det någon här som heter Mefiboset? Aj, aj. Mefiboset kanske hör soldaternas röster och tänker, aj, aj, nu har de alltså spårat mig. Jag är upptäckt. Nu ska jag få det straff som jag förtjänar, menar man kanske, eftersom jag tillhör Davids fiendes hus. Men lägg märke till först hur det är Gud, hur det är David som tar initiativet. Det är han som säger, finns det någon kvar? Här är det inte säkert. Finns det ingen enda kvar? Och det finns en. Hämta hit honom. Det är han som söker. Det är han som letar upp Mefiboset. På samma sätt är det med Gud. Det är Gud som söker dig först. Det är aldrig du som söker Gud först. När du börjar söka Gud så beror det på att han först har börjat söka dig. Och det uppstår i ditt hjärta någon form av längtan, någon form av nyfikenhet. Jag vill veta mer om Gud. Jag känner mig dragen till honom eller till vad det nu är. Det är Gud som söker. Det är Gud som tar initiativet. Jesus sa, jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Har kommit för att leta reda på dig. Får han det? Gud bevisar sin kärlek till oss där att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det vill säga medan vi ännu höll på att vända Gud ryggen och gå vår egen väg. Då tar Gud första steget och räcker ut sin hand. Kom, vänd om. Här är jag. Bara det är ju ett uttryck för Guds nåd, eller hur? Att han börjar processen. Nåväl. Mefiboset blev mycket förskräckt och tänker, nu har det gått mig illa. Men han förs till David och förs in i de vackra salongerna och in för Davids tron. Och han faller på sitt ansikte, står det, och han bugar sig inför kung David och han förväntar sig det värsta. Men det är sällsamma ord från en vänlig röst som möter honom där han ligger böjd framför David och stirrar ner i stengolvet. Vet du vad han får höra? Var inte rädd, Mefiboset. Jag ska visa dig barmhärtighet för din far Jonathans skull. Du ska få tillbaka all mark som Saul ägde, eller din farfar Saul ägde, och du ska alltid äta vid mitt bord. Mefiboset tror att han har blivit tokig. Alltså. Han fattar ingenting. Vad är det jag hör? All mark som min farfar Saul ägde. Och alltid äta vid kungens bord. Återigen så bugar sig Mefiboset inför kung David. Och han säger full av förvåning. Ja men säger han. Varför tar du dig an en sån som mig? Vad är jag? Varför skulle du bry dig om, och så säger han, en sån död hund som mig? Märker du Mefibosets dåliga självbild? Han tyckte att han inte var värd mer uppmärksamhet än en död hund som ligger där på gatan, som man helst tittar bort ifrån. Och så behandlar honom kung David på detta hedersamma sätt. Som om han skulle vara mycket värd. Värd att ha gemenskap med. Trots att han egentligen var av fiendens hus. Trots att han var gravt handikappad. Trots att han inte kunde göra någon nytta för David. Det är liksom Mefiboset menar, du kan ju inte använda mig till någonting. Jag kan ju inte gå. Jag kan inte hålla svärdet i någon strid. Jag kan inte ens rida häst riktigt. Jag är ju lam i båda fötterna. Vad ska du ha mig till? David hör. Han hör inte det här. Inte ett ord hör han. Han bryr sig inte ett dugg om Mefibosets påpekande. Istället kallar han triumferande till sig Siba. Siba, kom här! Sauls gamle trotjänare. Siba, jag vill att allt som Saul har ägt, allt hans egendom, ska härifrån och härmed tillhöra denne Mefibosets, Jonathans son. Och dessutom vill jag att du med alla dina söner och alla dina tjänare brukar jorden åt Mefiboset så att han får sitt uppehälle därifrån. Och dessutom, Mefiboset själv, han ska äta vid mitt bord beständigt. Varenda dag. Oj. Halleluja. Lägg märke till vad David erbjuder Mefiboset. All egendom som hans farfar Saul hade ägt. Och det var ganska mycket det. För Saul hade varit kung i Israel. Den fattige Mefiboset blir plötsligt rik. För det andra. Sibas söner och tjänare skulle sättas i arbete för att sköta Mefibosets egendom. Han skulle själv inte behöva bekymra sig om någonting om det. Och Siba hade 15 söner och 20 söner. Det betyder en stab plötsligt till Mefibosets förfogande på 45 personer. För det tredje och det bästa och det finaste av allt. Mefiboset skulle äta vid kungens bord varje dag. Och så stod det, som en av kungens egna söner. Mefiboset blir alltså inbjuden till gemenskap med kungen själv och med hans familj. Och han får plötsligt en upphöjd ställning. Han som hade gömt sig undan i något inakkorderingsrum där borta i Lodibar får nu en reserverad plats vid kungens egna bord, eget bord. Så han måste flytta från Lodibar till Jerusalem för att lätt kunna ta sig till kungens matsal varje dag. Han skulle äta frukost, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat eller middag först och sen kvällsmat. Det var ett evigt springande fram och tillbaka. Ja, han sprang ju inte minsann, men han tog sig dit, ska du vara säker på en åsnerygg eller med hjälp av sina kryckor. Vilken revolutionerande förändring detta var av Mefibosets liv. Kan du tänka dig in i för ett ögonblick hur det kunde se ut där i slottets matsal när middag vankades och alla började samla sig lite uppklädda kanske. Där var kung David, där var alla hans drottningar, han hade tyvärr flera. Där var också, ja, det var bekymmer faktiskt för honom. Men det kommer vi till nästa gång. Där var hans söner, det var hans döttrar, prinsarna, prinsessorna. Där var kanske Joab, den beryktade krigsgeneralen. Där var Josafat, kanslern, Seraja, kungens sekreterare och kanske andra medlemmar av Davids ministär. Så det var ingen dålig samling. Och vid middagsbordet avhandlade man kanske en del av rikets affärer. Och där skulle också Mefiboset sitta. Och ingen fick börja äta förrän också Mefiboset hade kommit och tagit plats. Och kanske man hörde lite hasande ljudet i korridorerna. Hans haltande med kryckorna. Och han arbetade sig fram till bordet. Där fanns en självklar plats. Mefiboset ska sitta här och äta med mig varenda dag vid samma bord som David och alla de andra. I detta celebra sällskap satt Jonatans son Mefiboset och njöt av rikets bästa mat och rikets bästa drycker. Och det är klart han måste undra för sig själv många gånger, hur kan det komma sig att jag får sitta med här? Och han minns vad David hade sagt. Jag vill bevisa barmhärtighet mot dig, liksom Gud är barmhärtig. Och för Jonatans skull får jag sitta här. Varför har jag nu berättat den här gamla händelsen? Jo, för att det är precis på samma sätt som Gud vill behandla dig på. Om han inte redan har fått göra det. Gud vill visa dig barmhärtighet. Om man inte fått göra dig förut, så idag. Inte för din förtjusande meritförteckning skull. Den struntar han blankt i. Den har du ingen nytta av när du kommer inför Gud. Du kan glömma den. Men du får komma på Jesu egna förtjänster. På hans meritlista så beräknas dig till godo. Gud vill visa dig barmhärtighet på grund av vad Jesus har gjort. Och det gäller nåd, nåd, nåd för alla. Den största syndare. Du får känna dig som den värsta i hela den här kyrkan. Och du tänker kanske, tänk om de andra visste hur bedrövlig jag är. Vad många gånger jag har svikit och ljugit och fuskat mig fram i livet. Oj, de skulle säga gå ut härifrån. Det gör vi inte alls. För här är platsen där Gud vill möta sådana människor. Med sin barmhärtighet och sin nåd. Och det är viktigt att du förstår att du faktiskt behöver den nåden. Han vet att du är andligen handikappad, om jag får uttrycka det så. Han vet att det egentligen inte finns någonting som är helt, så står det på ett annat ställe. Ingenting som är helt, allt ifrån fotsulorna och ända upp till gässan. Allt är skadat. Inför Gud är vår egen rättfärdighet som en fläck i klädnad. Så vi har ingenting att komma med. Ingen grund för stolthet inför Gud. Ingen kan rädda sig själv. Ingen kan göra sig själv ren. Om räddningen ska komma måste den komma från Gud. Och han har kommit. Den har kommit från Gud. Han sträckte ner sina händer. Sina barmhärtiga händer. Vi spikar fast dem på ett kors. Men det fantastiska händer genom just detta är att där läggs grunden för den nåd som Gud bevisar ett fallet människosläkte. Genom Kristi död är nämligen ett nytt förbund ingånget mellan Gud och mänskligheten. Ett nytt förbund där Gud ikläder sig hela ansvaret från början till slut. Mefiboset, han blev inte så att säga inbjuden att sitta där vid Davids bord på prov ett par månader. Ser ni då? Kolla. Hjälp mig att kolla vilket bordsskick den här grabben har. Och vi får se. Vet han inte hur han ska sköta besticken och i vilken ordning han ska äta rätterna, då klassar han inte för kungens bord. Ut med honom. Nej, nej, nej. Så är inte Guds barmhärtighet. Han ska sitta här från och med idag hela livet. Varenda dag. När Gud tar hand om en människa och gör henne till sitt barn, då gör han det inte på prov för att se om du sköter dig någorlunda. Om du har en tillräckligt gott bordskick så att säga. Annars, nej, 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 en sån kan vi inte ha med här i församlingen. Ut. Fel. När Gud frälser, då gör han det inte på prov. Han gör ett rejält jobb. Och han beslutar att själv ta på sig ansvaret att bevara dig. Från den dagen och hela livet. Och sen fortsätter det även bortom graven. Tala om nåd. Tala om barmhärtighet. Behöver du en sån Gud? Åh, jag behöver det. Tack gode Gud att du är sån. Annars skulle inte jag ha en chans. Annars skulle inte jag ha en chans. Och så står det: vi har blivit rika precis som Mefiboset. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Sauls jordagods, vad var det? Emot det som Guds barn har fått i Kristus. Syndernas förlåtelse, rättfärdighetens klädnad, ett rent hjärta, ett barnaskap hos Gud, Kristi medarvingar. Han har gjort oss precis som David gjorde med Mefiboset, stenrika. Inget halleluja. Varför är vi inte glada över att ha en sån barmhärtig Gud? Ja, men jag vill få upp den här stämningen. Inte manipulera den, men med hjälp av den helige ande. Värma ditt hjärta åtminstone lite grann denna kyliga vår, vintersöndag. Så du går ut härifrån. Tack gode Gud att jag får vara ditt barn. O, salighetens gåta. Du är mitt barn, jag är din far. Av fröjd vill hjärtat gråta. Förra gången talade vi om tårar. Välkommen med lite glädjetårar idag. En helt ny gemenskap. En familjegemenskap på högsta tänkbara nivå. För alltid. Och när Gud tar hand om dig, då gör han det för att bevara dig. Ända fram till den stora måltiden. Som ska hållas i Guds rike. Då du lik Mefiboset. Med stor förundran och förvåning ska leta dig fram till till det mäktiga, stora, dukade bordet och finna, är det sant? En plats reserverad för Roland Hellsten. En sån typ. Får han vara här? Välkommen, säger mästaren. Slå er ner. Det är dags nu. Det är dags nu. Och vi sitter där, var och en, lika förvånade. Det är inte så att vi tittar på grannen där. Hur kan en sån som hon få vara här? Och han. Utan vi bara tänker, hur kan jag få vara här? Och vi ser honom som sitter i huvudändan på bordet. Och vi förstår. Vi förstår inte, men vi inser orsaken. Det är för hans skull. Det är bara för hans skull som jag får vara med. För Jesus skull. Vet du vad det står i Guds platsannons? Finns inte med i GP:s jobbbilaga. Det står: Gud söker syndare. Kvalifikationer? Inga. Lönebild? All den himmelska världens andliga välsignelse?
förmåner. Dagliga, fria måltider när du vill med världens frälsare och himmelrikets fader. Pensionsförmåner träder i kraft i dödsögonblicket och varar sedan för evigt. Varför söker inte fler sådana jobb, höll jag på att säga? Om du fortfarande är främling till Guds nåd, kom idag för allt i världen. Han tycker du är så värdefull att han har berett allt för dig. Han är en barmhärtig Gud som inte har hand om ditt liv. Där är en bönebänk, där inne är ett bönerum. Där finns människor som gärna böjer knä med dig eller sitter bredvid dig och säger: Gud, nu vill jag be för min vän som idag vill komma till dig, precis som i förboset till David din gång, på grund av Jesu förtjänster. Amen. Så enkelt är det. Vill du det? Då ber jag. Nu ber jag särskilt för den herre som, ja, det är flera här idag, i vilkas hjärtan det har uppstått en längtan. Tänk om det här är sant, att det finns en Gud som inte bara finns utan som dessutom är barmhärtig, som känner sig lite grann som Mefiboset, kanske till och med som en död hund. Det är sådana du plockar upp ur den stenen, herre, och ger ett nytt liv till. Så jag ber dig för dessa människor idag.